Sam, hur mycket längtar du efter att få höra fortsättningen på den här musiken?
Ja, om man känner musiken så är det ju sång som ska komma. Mm. Ja, mycket.
Jag tänkte nästan det. Det är lite därför, för att reta dig lite här.
Ja.
Men jag ska hålla dig och alla lyssnare på halster en liten stund till. Det här är rätt välkända 16 toner inom operavärlden, får man väl ändå säga, som knäpps fram här då innan sångarna kommer in. Vad är det här för någonting, Sam?
Ja, det är sextetten ur Lucia di Lammermoor, detta fantastiska stycke.
Ja, det är det. Men som sagt, vi spar på den här karamellen ett litet tag till och bygger upp förväntan aningens mer, tycker jag. Vi kan väl i alla fall avslöja redan nu att operaguiden den här gången till stor del kommer att kretsa just kring den här sextetten och en viss annan scen i operan. Mm. En vansinnescen.
Precis. Det är väl den berömdaste vansinnescenen, kan man säga. Det finns ju några att välja på, men Lucias vansinnescen ur den här operan, den toppar det mesta.
Jag håller med dig helt och hållet. Och den hittar vi alltså då i Gaetano Donizettis gripande och ödesmättade Lucia di Lammermoor. Ja, hej och mycket välkommen ska du vara till Operaguiden, Sveriges Radio P2s podd om de allra mest kända operorna. Jag heter Britta Svanholm Magnett och som sidekick i Operaguiden hör du idag P2s egen Sam Jakobsson. Välkommen du med.
Tack ska du ha.
Det här är en mycket populär men också tragisk historia av Sir Walter Scott som ligger bakom dagens opera Lucia di Lammermoor, eller Bruden av Lammermoor som själva romanen heter, som skrevs 1819. Skotsk historia och kultur var på modet vid den här tiden och den tonsattes inte mindre än 6 gånger mellan 1827 och 1834. Men den opera som definitivt har blivit mest ihågkommen, det är tonsättning nummer 7 då, Gaetano Donizettis version med text av Salvatore Camerano från 1835. Sam, vad är det med Donizettis version som har gjort den så minnesvärd?
Ja, jag måste erkänna, jag har inte hört någon av de andra. Så att,
det kanske säger allt.
Det får man väl säga, det säger ju allt. Men det är ju en väldigt välkomponerad opera, både vad gäller musiken och vad gäller texten, om man nu sätter sig in i texten. Jag är en sån där som går på musiken. Det är liksom 90% för mig och 10% text. Men ja, texten är också väldigt intressant.
Mm. Donizetti, han stod på sin höjdpunkt karriärmässigt när den här operan kom till. Han var också en ohotad italiensk kompositör där på den absoluta operatoppen. Kollegan Rossini, han hade gått i pension och kollegan Bellini hade precis avlidit. Så han stod där alldeles ensam med allt ljus på sig. Den här operan den sätter ju sig fast i minnet då, inte minst genom vansinnescenen som vi pratade om inledningsvis, som operan är mest känd för. Och då är det ju sopranen, alltså Lucia, som under sina sista 15 minuter på scenen får framföra det svåraste en koloratursopran kan frambringa i operalitteraturen. Vågar vi säga, vågar vi gå så långt?
En av de svåraste kan vi
det
kanske
säger du,
säga. Ja, det finns ju lite olika soprantyper och roller så där. Men i den här genren så håller jag med. Mm.
Det här är ju också en roll som många har lockats av, men inte alla kan bemästra. Bland de sopraner som brukar förknippas med Lucia di Lammermoor så har vi Maria Callas. Joan Sutherland fick sitt stora genombrott i den här rollen. Vi har Nelly Melba. Vi har också vår egen Kristina Nilsson. På 1800-talet sjöng hon den här, bara för att nämna några namn. Men vad handlar då den här tragiska historien om? Jo, det vet Per Feldzin.
Det handlar om en syster till en mäktig man. Och hon ska tvingas att rädda familjen genom att gifta sig rikt. Men hon är egentligen djupt förälskad i den mäktige mannens värsta fiende och den kärleken är besvarad. Där har ni kärnan. Det är de två skotska adelssläkterna Lammermoor och Ravenswood som sedan länge är bittra fiender. Lord Henry eller Enrico Ashton av Lammermoor, vill att hans syster Lucia ska gifta sig med en Lord Arthur Bucklow. Det ska lösa alla ekonomiska problem, men Lucia är som sagt förälskad i Edgar av Ravenswood. Edgar ska ut på ett längre uppdrag inom politiken och paret tar farväl i slottsparken vid en fontän. Evig trohet svär de. Men Edgars uppdrag blir förlängt och under tiden lyckas Lucias bror Lord Ashton med hjälp av bland annat falska brev göra Lucia osäker på Edgars kärlek. Så hon väljer att följa broderns råd och gifta sig med Lord Bucklow. De skriver på äktenskapskontraktet. Men just då kommer Edgar hem. För sent alltså. Varför har Lucia varit trolös? Men när Lucia till slut på bröllopsnatten förstår att hon blivit lurad bryter hon samman. Fylld av galenskap dödar hon sin make och iklädd sitt nattlinne, sitt blodiga nattlinne, bara det, kommer hon ner till bröllopssalen. Hon talar med Edgar och ber honom om förlåtelse, men han är inte där. De enda som hör och ser hennes vansinne är bröllopsgästerna. Slutet innehåller en duell vid släkten Ravenswoods grav, där Edgar och Lord Ashton ska göra upp. Men så får Edgar höra talas om Lucias sammanbrott och hennes död. Och han förstår att Lucia är oskyldig och han tar sitt liv. De ska förenas i döden.
Tack Per Fältsin. Ja, det här låter ju nästan som en klassisk Romeo och Julia-historia, Sam.
Ja, absolut. Två personer som inte bryr sig om andra, som för dem oviktiga saker, utan kärleken är det största. Och så lovar de varandra trohet. Och ja, då förstår vi ju hur det kommer att gå. Det kommer inte att gå bra.
Nej, det gör det inte.
Så är det.
Precis som i Romeo och Julia så ligger också en politisk historia i bakgrunden här och puttrar lite grann. Som Donizetti och Camerano inte lägger så där jättemycket vikt vid. Men den dyker upp lite då och då. Edgardo, Edgar, han stödjer till exempel jakobinerna, de som vill göra Skottland självständigt. Och det är därför han måste resa till Frankrike brådstörtat för att söka hjälp då för jakobinerna eller skottarna som har förlorat mot England. Vad tycker du, Sam, är den här historiens kärna?
Ja, den kärnan, det är ju det här sveket som Lucia utsätts för och det som det sveket sätter i rullning. Och det de inte tänkte på, det var ju att ja, men man kan inte bestämma vad andra människor ska tycka och känna, trots att väldigt många gjorde det då och gör det än idag. Och det kan få såna här konsekvenser.
Mm. Och den som genomför sveket då, Enrico, han låter så här när han till slut får nog av Lucias kärleksprat.
Basti, questo foglio appendi dice qual crudel, qual empio basti. Leggi.
Precis här så får Lucia sitt hjärta krossat när hon får läsa det här förfalskade brevet då. Läs! Skriker nästan Enrico. Läs hur svekfull Edgardo är.
Mm. Då tycker man ju också kanske som en modern människa, det här med källkritik.
Ja.
Ja, men, ja, det kanske säger något. Hon kanske älskar och högaktar sin bror väldigt mycket, så att hon litar fullkomligt på honom.
Mm.
Ja, det är det, men det är nog kanske mer en modern synpunkt, tänker jag.
Ja, men jag tror...
hon sväljer hans bete helt enkelt.
Ja, men eller
tyvärr.
Hur? Både hon och Edgardo är ju lite godtrogna.
Ja.
De borde ju känna den onde Enrico över det här laget, tänker jag.
Ja, och de har ju ett väldigt starkt och ärligt band till varandra.
Mm.
Mm.
I operan så är ju Enrico då den onda figuren, men i boken som det baseras på så är det mamman som är den onda figuren. Varför tror du att Donizetti och Camerano har valt att flytta fokus?
Jag tänker ganska praktiskt att det blir färre personer. Det blir en mer renodlad historia, tror jag, som man vill berätta.
Lättare att framföra.
Lättare att framföra. Det händer ju ganska ofta att det finns operor där man skulle ha tagit bort väldigt mycket text, så hade de blivit bättre. Och ja. Det här tillhör inte dem, för det har man redan gjort.
Ja, så tur för oss också.
Ja.
Hur det än är med historien då, så finns ju alltid musiken med i operan. Och vi ska nu dyka rakt in i den där karamellen som vi fick ett smakprov på i starten av Operaguiden idag. Ja, det är skönt att få höra sångerna nu, Sam.
Ja, äntligen.
Ja. Det här vågar jag nog ändå påstå är operavärldens mest berömda sextett.
Absolut.
Vad är det som händer här?
Ja, här är ju liksom höjdpunkten på något sätt i själva skeendet. Och det är ju massa olika personer som kommer samman. Och det här brister ju sveket, så att säga. Och jag tycker den är också väldigt intressant uppbyggd, och det är väl därför som den är så älskad, för den är så bra gjord.
Ja.
Så att de kommer inte in sex personer och bara gapar i munnen på varandra, utan först så är det två personer som sjunger. Det är ju liksom två verser och sen refräng, kan man säga. Alltså första versen, då är det Edgardo och Enrico som kommer, och det händer jättemycket med dem när de ser Lucia. Enrico, brodern som har svikit och sin syster, han får dåligt samvete.
Ja.
Och det får ju Edgardo också på något sätt, för han tror ju att hon har svikit honom, men nu ser han att det kan ju inte vara sant. För det är hans kärlek till Lucia väcks ju igen när han ser hennes, ja, hur skadad hon är. Helt
förtvivlan.
Enkelt. Förtvivlan, tack. Ja. Det var det jag sökte.
Ja.
Och sen så kommer nästa vers, och då kommer två personer in till, och det är ju då dels kaplanen Raimondo och Lucia som kommer in. Och det är intressant här, för att de högsta tonerna som kommer in, högsta tonen som hon sjunger, då sjunger hon: jag skulle gråta, men även tårarna har övergivit mig, och nu blir jag alldeles rörd.
Ja,
precis. Ja. Just på övergivit, då smäller det till.
Ja.
Och då kommer de här stratosfäriska sakerna, som är de som man tycker om så mycket. Det är lite som leder dit. Och sen smäller hon till med sista gången, och det är refrängen. Och då kommer då maken Arturo och då sällskapsdamen Alisa in med mera medkänsla, och hela kören stämmer in, och det blir brett romantiskt och bara så där helt fantastiskt underbart. Och även här finns det ju några höjdtoner. Och det är så intressant, för de kommer in liksom i baktakt först och sen rättar de till sig. Så att det är inte bara höjdtoner, utan Donizetti lyckas också göra liksom något alldeles extravagant av den här höjdtonen på ett väldigt enkelt sätt. Och det som jag tycker är så fantastiskt med det här, det är ju jättemycket känslor som händer här, som vi märkte. Och ändå så blir man alldeles lugn när man hör den här musiken. Det är ju jättekonstigt.
Det är fantastisk musik det här, och någonting handlar ju också om det här lugnet som du nämnde. Det är ju en vaggande takt.
Ja, intressant. Ja, precis, det är nästan som en vaggvisa.
Ja, och den ligger som en höjdpunkt i mitten av operan, ganska exakt. Ett riktigt, riktigt klimax, och då har vi ändå inte kommit till vansinnescenen.
Nej, precis.
Ja, ja. Intressant placering. Lite kuriosa här är att Enrico Caruso, den store italienska tenoren, han sjöng tidigt på 1900-talet på Metropolitanoperan. Och precis som vi berörs väldigt mycket av den här musiken idag, så blev publiken då helt galen när de hörde den här sextetten. De applåderade och tjoade och höll på så mycket så att operan faktiskt valde att tillkalla polis, sägs det. För man trodde att det skulle bli kaos.
Ja, det är starka känslor i omlopp.
Det är det verkligen.
Jag undrar vad som väckte deras anklang så starkt.
Spännande. Ja, det kan man fundera på. Kanske samma sak som väcker vår medkänsla idag, skulle jag tro. Tidlös musik. Caruso, han har också gjort en jättekänd inspelning 1908. Han och fem andra sångare, de sjöng in den här sextetten. Och den inspelningen har blivit nästan lite av en legend. Och det var både på grund av att det hade hög konstnärlig nivå, musikalisk nivå, men sen också på grund av det absolut orimliga försäljningspriset för inspelningen. Vet du vad den kostade?
Nej, jag har hört den någon gång, men jag har glömt.
Den kostade hela $7.
Oj, det måste ju ha varit jättemycket pengar.
Ett riktigt rövarpris för en enda aria. Den har därför fått smeknamnet $7 Sextet. Och om man räknar om priset till idag då, så skulle de där $7 motsvara ungefär $170 idag. Och det blir ungefär knappt 1500 svenska kronor. Så det får man ju ändå säga är ganska mycket för en ensidig singel idag.
Ja, men det är en värld.
Ja, eller hur? En 113 år gammal inspelning, alltså ganska imponerande.
Ja, verkligen. Det låter ju väldigt klämt och så på grund av inspelningstekniken. Ja. Men alltså, man förstår ju ändå vilken inverkan de här rösterna hade haft på de som hörde på dem på riktigt.
Mm, det förstår man. Nu ska vi röra oss till den tredje akten. Och om sextetten då är operans mittpunkt, så är nog ändå vansinnescenen operans höjdpunkt. Det gripande innehållet, den vackra musiken förstås och den ekvilibristiska sången. Allt det här bidrar till kulmen i operan. Jag vet inte riktigt var vi ska börja någonstans, Sam. Ska vi börja med Lucia själv kanske?
Ja, det känns väl ändå rimligt.
Det är ju så otroligt sorgligt när hon kallar på sin Edgardo, sin älskade. Kvinnorna på den här tiden, de fick ju inte möjlighet att välja. De var mer eller mindre brickor i ett politiskt spel. Och jag tänker så här, att det enda sättet som Lucia kan ta kontroll över och fly från den här skräckfyllda situationen, det är kanske att gå in i en någon form av psykos, att gå in i sig själv där ingen kan nå henne längre. Mm. Och så får hon möjlighet att leva ut sin fantasi om hur hon själv hade velat ha det. Alltså bröllopet med sin älskade.
Ja, och det är ju något som, jag menar, det händer ju överallt hela tiden med människor som inte kan liksom ta in den verklighet som de lever i. Då kan det ju bli så här.
I den här scenen så är det nästan som att Donizetti låter Lucia säga allting som hon inte har sagt tidigare i operan. Det är liksom koncentrerat i den här scenen. Och sen så är det inte bara ord också, det är ju perfekt bel canto-opera också. Sopranen får visa sin skicklighet och alla toner funkar ihop med den här galenskapen beroende på vem som sjunger den då. Så låter det ju lite olika i och för sig, men bel canto är ju vacker sång om man översätter det. Ekvilibrism.
Ekvilibrism och typiskt för den här tiden. Det är underbar vokalmusik, verkligen. Det är verkligen vacker sång.
Och ändå är det på största allvar, trots att det samtidigt är ganska trallvänligt på vissa ställen.
Ja, det blir ju en intressant kontrast där, tycker jag. För det är ju till synes mycket tralala, men som vi talade om sextetten som ju innehåller jättemycket känslor, så är det egentligen väldigt lugn musik, så är ju här också väldigt vackert, men det måste finnas en botten och en svärta i det hela för att det inte bara ska bli tralala. Och det är det inte bara. Och det är väl säkert en av utmaningarna för sångerskorna att dels kunna gestalta tekniskt sett utan att det bara blir teknisk ekvilibristik, och dels kunna sjunga den här sorgliga men ändå rätt så glada musiken så att det finns en svärta och en tyngd och en dramatik för publiken som gör att hela historien blir logisk.
Det är faktiskt så att sopranen Kerstin Avemo, som har sjungit den här rollen flera gånger, hon var inne på samma sak när hon i Mitt i musiken berättade om Kasper Holtens uppsättning av Lucia di Lammermoor.
Det är eleganta och onödigt vackra, det står musiken och konfidansen för, medan vi presenterar brutalt drama och på sina håll kanske lite brutal sång också. Man vill gärna betona vissa ord på ett väldigt starkt sätt och sådär, och det kan säkert låta ganska brutalt. Det är ju inte brutalt sådär för stämbanden, men jag tycker att bel canto ska göras på det sättet. Jag tycker väldigt illa om bel canto som är jämntjock och eterisk. Jag tycker den ska vara accentuerad och dramatisk.
Ja, lite rivig bel canto ville Kerstin Avemo ha där 2002. Förstår du, Kerstin, Sam?
Ja, absolut. Jag tänker lite på Editha Gruberova som jag är mycket förtjust i. Och hon sjunger ju med en kontroll som är helt översinnlig. Och man kan uppleva att det kanske blir lite jämntjockt, men hon är så fruktansvärt med det, så plötsligt så kommer det en accent eller någonting som bryter av mot det här väldigt, väldigt välegaliserade. Så att, och då får man ju den här omväxlingen och som man behöver, dynamiken i själva uttrycket helt enkelt.
Lite ur Lucias vansinnesscen. Du som lyssnar kanske lade märke till att det var en lite annorlunda skirklang här när Lucia sjöng i bakgrunden. Och instrumentet som ackompanjerade där, det var en glasharmonika. Oftare i uppsättningar så är det en flöjt som ackompanjerar, och det var det faktiskt också på urpremiären 1835. Men det ska i original vara glasharmonika. Det var så Donizetti själv hade tänkt sig det. Och det här instrumentet bidrar ju till en lite spöklik stämning, eller vad ska man säga?
Ja, absolut, för det är ju, tonen är ju absolut rak. En flöjtist har ju lite vibrato och den tonen lever. Här blir det ju, ja, det blir som en synthesizer, får man väl säga.
Ja.
Det, en konstlad ton blir det. Mm. Som, ja, en vansinnig ton kanske man kan säga.
Mm. Vansinne och blodigt innehåll kännetecknar den här operan. Och just det blodiga innehållet, det används ofta av regissörer bakom föreställningarna i just den här scenen. De regissörer som vill skapa en realistisk operaupplevelse, de drar sig förstås inte då för att dra på med teaterblodet. Och det blir ju effektfullt med den här vita brudklänningen som hon ofta har på sig, och de större eller mindre blodröda fläckarna. Om du bildsöker Lucia di Lammermoor i valfri sökmotor så kan du själv se hur många olika varianter som har funnits genom åren. Men det här med att man också får se vansinnet genom att Lucia inte bara skadar och mördar sin make utan ibland också skadar sig själv, det kan ibland påverka publiken på ett högst oväntat sätt. Vid en uppsättning som Folkoperan gjorde 2002 på Konfidensen i Stockholm, alltså där som Kerstin Avemo var med, som hon pratade om, så svimmade den ena personen efter den andra i den här mycket blodiga scenen där Lucia skär sig själv i armarna. På 3 föreställningar så svimmade inte mindre än 6 personer, och sen så fortsatte det på ungefär samma sätt resten av säsongen. Var du där, Sam, och upplevde det här?
Nej, jag har hört talas om det här, men jag missade det tyvärr. Och det kanske var tur,
ja,
jag vet inte.
Ja, nej, det vet man inte. Till slut så valde man faktiskt att ha 2 tältsängar i beredskap för de som behövde vila upp sig under föreställningen. Och dessutom ett läkarteam på plats.
Wow, vilka känslostormar.
Ja.
Som Mett, som du berättade om tidigare. Ja,
ja, verkligen en opera som väcker många känslor. Man känner ju stor medkänsla med Lucia, så, förstås.
Mm.
Dramats huvudperson. Det sägs att Sir Walter Scott, som skrev originalhistorien bakom operan då, tyckte lite extra om sin tragiska brud. I hans samlade verk så hittar man i och för sig många rollfigurer som möter sin skapare på ett tragiskt sätt. Men Scott lär sent i livet ha sagt att av alla de mord som jag har hittat på så finns det inget som rörde vid mitt hjärta så mycket som det som tog livet av min kära brud av Lammermoor.
Mm.
Det håller nog många med om.
Absolut.
Mm. Det får bli dagens slutord i Operaguiden. Stort tack, Sam, för att du var med och pratade om Lucia di Lammermoor.
Mm, tack.
Om du som lyssnar vill höra fler poddar om kända operor så ska du gå till appen Sveriges Radio Play eller webben sverigesradio.se, för där finns Operaguiden med många, många fler avsnitt. Och där hittar du också en länk till en spellista med lite längre musik ur just Lucia. Researchen, den har Eva-Britt Silén hjälpt till mig idag. Själv heter jag Britta Svanholm-Magnett. Tack för att du har lyssnat. Hej då!